Tre maskerade män bröt sig in. Ann-Charlotte bands och rånades i sitt eget hem. Ann-Charlotte Westby Öster i Charlottenberg hade just fyllt 60 år. Så när hon hörde smygande steg i trappen på väg upp till sovrummet och personer som hyschade på varandra, så blev hon först inte rädd. Hon trodde att släkt och vänner hade kommit för att överraska och gratulera henne. Ögonblicket senare stod tre maskerade män runt hennes säng.
Den vaknade ut och att det var han som tog på min arm.
Jag heter Nicole Dubochan och du lyssnar på NVT Krimmen på De värmländska brott. Det här är en av våra sommarpoddar där vi pratar om lite äldre kriminalfall. Och jag har valt att ta upp en händelse som jag fortfarande tänker på då och då, eftersom den är så ovanlig och samtidigt hade kunnat drabba vem som helst. Det handlar om ett grovt rån hemma hos familjen Westby Öster, en kort bit utanför Charlottenberg i västra Värmland. Här har familjen bott sedan 1989 i ett litet svart trähus från 1900-talets början. Man svänger in på en liten grusväg och kör den tills den tar slut, och där ligger det lilla huset, avskilt men inte ensligt. Och närmaste granne bor kanske 100 meter därifrån. Det är mycket skog kring huset, men den når inte riktigt ända fram eftersom en flock får har hållit landskapet öppet. Det är helt enkelt sinnebilden av svensk landsbygdsidyll, ett tryggt hem. Särskilt på sommaren när jag och NVTs fotograf Helena Karlsson var där för några år sedan. Men händelsen som vi ska prata om, den inträffade under årets allra mörkaste tid för snart 5 år sedan. Allting förändrades i den här familjens liv, kan man säga. Det var en helt vanlig tisdag. Klockan var 7 på morgonen och det var den 20 november 2018.
Jag låg upp och sov. Och min man hade ju rest på jobbet. Och jag tycker att jag hör att det knarrar lite i trappan. Men jag låg ju och sov mest. Så att jag reagerade ute på det. Men han vaknade ut och att det var han som tog på min arm. Och ser en maskera som står vid sängkanten och försöker att säga till mig.
Ann-Charlotte fattade först ingenting. Hon var fortfarande lite sömndrucken och hela scenen var ju helt overklig. Det stod tre maskerade män i hennes sovrum. Så till att börja med blev hon inte ens särskilt rädd.
Ja, jag förstod ingenting egentligen. Och där stod två stycken till vid trappan. Och jag skulle ju fylla 60 dagen efter. Så jag tänkte att man är någon som har hittat på någon jippo här. Men det förstod jag ju snabbt att det inte var.
De tre inkräktarna var alla klädda på samma sätt. De hade rånarluvor, halsdukar uppdragna framför ansiktet, mörka kläder, handskar. Och Ann-Charlotte minns fortfarande hur det kändes när mannen som stod närmast sängen la sin hand på hennes arm. Han hade knottriga trädgårdshandskar på sig. Männen gjorde ett väldigt effektivt och vältränat och professionellt intryck. Och de var hela tiden lugna och de använde inget våld.
Och jag talade om att de skulle inte skada mig. Utan jag skulle bara tala om var penning det fanns. Så skulle de försvinna därifrån. Och det var ju lite konstigt nästan, för att de var ju nere och hämtade vatten åt mig. Nej, jag började ju hyperventilera och klarade ut att prata. Och då var de nere och hämtade vatten åt mig. Jag började ju hyperventilera och grejer. Och det märkliga var ju att då började ju han och andas med mig, så att jag skulle inte komma i rätt andning. Och det kändes ju väldigt konstigt. Väldigt speciellt. Ungefär som en profylaxandning liksom. Andas. Så här. Och jag följde ju det då, så att jag orkar komma till sans.
Ann-Charlotte säger att hon ändå drabbades av ren dödsångest och desperat försökte hålla fast vid männens löfte och inte skada henne för att inte bryta ihop helt.
Jag tänkte ju det ett tag där att om de gör det så är det ju bra, för då somnar jag ju in. då släpp jag med mig om detta är. Att det liksom slog mig så att jag hade somnat liksom. Men det gjorde jag aldrig. Och det är ju bra för idag då.
Ann-Charlotte minns fortfarande detaljer kring den här dagen. Som att hon fick vattnet som männen hämtade till henne serverat i en muminmugg och att hon inte vågade dricka av rädsla för att bli kanske förgiftad eller sövd. När Ann-Charlotte låg här i sängen så fortsatte männen att bearbeta henne för att få reda på var de här pengarna fanns. Skulle hon bara berätta så lovade de att de skulle försvinna väldigt snabbt och så skulle hon kunna somna om, sa de, och vakna och bara tro att hon hade drömt en mardröm. Männen lät som om de kom från något land i östra Europa, tycker Ann-Charlotte.
Den som väckte mig, han pratade mest. Han bröt på väldigt bra svenska, gjorde han. Och sen har vi nummer två som vakte mig i en annan vändning. Han bröt på engelska. Och nummer tre, han öppnade aldrig mun. Han sa ingenting.
Ann-Charlotte förklarade flera gånger att de var helt fel ute och att det inte fanns några pengar i huset.
Jag hade fått 5000 kronor till min mamma i födelsedagspresent som låg ner i ett kuvert. Så det sa jag. Det finns 5000 där nere, så det är det vi har. Annars, alltså, vi har ju ett företag. Vi sätter in penning på banken. Så att, nej, det trodde de inte på.
Nu verkade männen bestämma sig för att dela på arbetsuppgifterna. Medan en av dem vaktade Ann-Charlotte som fortfarande låg där helt maktlös och i totalt underläge i sängen så började de två andra leta igenom huset.
Ja, det gjorde de. De rosade runt. De bara den här i varenda vrå. Bakom tavlor, bakom möbler. Så där som du ser i en däckare på tv ungefär. Som, ja, som att det ska ha ett kassaskap bakom ett tavla. Det har vi inte. Så nej, det var han. De letade verkligen och effektivt tyst med ficklampor som de tände och släckte hela tiden så att det inte skulle syns ut.
Männen kollade till och med ovanför innertaket i badrummet i sin jakt på pengar, för där hade Ann-Charlottes man Göte lämnat kvar en skruv i taket för att de lätt skulle kunna öppna det om det blev något fel på deras inbyggda halogenlampor.
Då trodde de att det var någon där, så de bröt sönder taket där och var och kollade där. Och skar i sönder schaffa, gjorde det och kollade i den, om jag hade några pengar i den.
Senare så hittade polisen ett nedtrampat linsskydd till en kikare i skogen bakom huset. Och därifrån så kunde man se rakt in i Ann-Charlottes och Götes sovrum. Och polisen är säker på att männen har stått där och spionerat på dem under en längre tid och kartlagt deras vanor. Så de visste att Ann-Charlottes man Göte brukade gå till jobbet vid 7-tiden på morgonen och att han kom hem för att äta frukost 9.
De fann pengar, så sa de att frågade om när han skulle komma hem. Och det förstod jag att de visste, för jag märkte att vid 8 där då började de att få lite bråttom. Och då sa de det att de skulle, om inte jag tar dem vart penning det var, så skulle de göra honom illa. Men då sa jag det helt enkelt att då får de väl göra det och säga, för det finns inga pengar. För då kände jag mig liksom helt slut på något vis. De trodde mig ju liksom inte vad jag än sa, så trodde de ju inte på mig.
Men samtidigt så hade Ann-Charlotte samlat ihop sig tillräckligt mycket för att börja fundera på hur hon skulle kunna hjälpa polisen och genom att försöka lägga på minnet hur de här männen såg ut. Men nu hade hon ett akut problem, för hon började bli väldigt kissnödig.
Ett tag så bara jag att jag måste gå ner på toaletten. Det tyckte han väl inte var nödvändigt, men till slut så fick jag det. Då märkte jag ju i trappa här att det var blött och lerigt. Så jag förstod ju att de hade gått genom skogen. Och i alla fall gick jag på toaletten och han var med in och vakte mig där. Han vände ryggen åt då. Så han vakte mig där. Sen fick jag gå upp igen. Och ja, de fortsatte att leta.
En sak som Ann-Charlotte och Göte har tänkt mycket på är varför de här tre männen inte väntade tills också hon hade gått till jobbet så att de hade kunnat jobba helt ostört i det där huset.
Jag vet inte det. Det enda jag kan komma på det var väl det. Ja, det att jag skulle visa dem var penningen var. Som inte fanns. Jag vet faktiskt inte.
Men nu började männen bli mer och mer otåliga. Så de tog med sig Ann-Charlotte ner i köket och där tvingade de ner henne på en köksstol och band fast henne med silvertejp.
Det drog fast ganska hårt. Så jag sa till henne att det gör ont, att jag orkar inte andas. Så då gick han och hämtade en kniv och så skar han upp och gjorde om. Och band fast bena, fötterna och band han ihop, eller tejp ihop händerna. Och ja, sen så stack de iväg. Samma väg de kom in. Genom altandörren, det som de hade gått in.
Där hade männen tagit sig in genom att skära ut en liten ruta och lägga undan den väldigt försiktigt på ett bord i närheten. Och sen hade de då kunnat ta sig in genom att vrida upp låset på insidan av dörren. Varför männen valde just Ann-Charlottes och Götes hem har de än idag ingen aning om.
Den frågan har jag ställt mig väldigt med. Det har jag undrat väldigt med på. För det är ju ingen som åker förbi på vägen här och tycker att där finns det mer pengar, vilket stort lyxhus eller mer dyra bilar. Eller, jag menar, vi är en helt vanlig familj med ett litet hus. Jag förstår inte. Företag hade vi bilverkstad, men den var ju ingen. Det var ju inte liksom någon sån här strålande business. Vi har kastat fram. Så jag förstår inte detta riktigt.
Kanske, funderar Ann-Charlotte, var det någon som trott att de tjänat stora pengar på sin lilla verkstad och felaktigt antog att de förvarade pengarna hemma. De hade ju en bilverkstad och de var på gång att sälja sin lackeringsdel vid den här tiden. Men när rånarna slog till så var den inte såld utan uthyrd. Men då är ju nästa fråga hur tre män från kanske Östeuropa hade fått veta det här. Och det var ju dessutom helt felaktig information. Kan det ha varit någon som de kände som hade pratat?
Det var väldigt jobbigt tia efter, för då gick jag liksom och kände för nästan alla jag mötte, har inte alla, men många, att kan det vara han, kan det vara den?
Men nu försvann i alla fall de tre männen och det verkar som att de försvann helt spårlöst. De hade med sig ett byte som förmodligen de inte var särskilt nöjda med.
De fick med sig 5 000 och guld, smycken, som jag hade fått av min mamma. Så det kändes väl mest att det försvann. Det var inte så jättemycket, men det har ju lite affektionsvärde. Så att det var lite jobbigt.
Ann-Charlotte lyckades samtidigt bita sönder silvertejpen hon hade kring handlederna och sen så hasade hon sig fram på stolen till en kökslåda och där lyckades hon fiska upp en kniv som hon skar loss sig med.
Jag vet ju att det går väldigt bra att bita av silvertejp, så det gjorde jag på händerna. Sen så kom jag lös. Jag fick tag i en kniv och fick skärma lös. Och sprang upp till grannen där jag fick låna telefon och ringa, för jag fann ju inte min telefon, den hade de gömt. Så att då sprang jag upp och ringde till gubben så han kom hem. Och så ringde vi polisen då.
Vid det här laget var Ann-Charlotte rejält skärrad. Hon grät och skakade och försökte förstå vad hon just hade gått igenom. Sen kom polisen och förvandlade deras hem till en brottsplatsundersökning.
Ja, det blev kaos. Vi fick ju inte trampa omkring här inne för att de skulle ju säkra spår och grejer. Så jag gick ju ner i stall och satte mig. Och det var jämt som en bäckfilm. Det var en sån här polisbarn uppe i skogen och lite sånt där. Det var väldigt overkligt. Och de pratade med oss och de var väldigt goda och bra. Och vi fick följa med på polisstationen sen. och lämnade redogörelse och grejer.
Ett år senare så hittades Ann-Charlottes plånbok på 61:an på väg mot Arvika. Det var det sista spåret efter de här tre männen. Plånboken lämnades in till polisen, men där fanns inga spår, inte fingeravtryck och inte några DNA. Och kontokortet som låg i plånboken, det låg kvar och det hade de aldrig försökt att ta ut några pengar på. Det var ju nästan synd, sa Ann-Charlotte efteråt, därför att då hade de ju kunnat fastna på en övervakningsbild. Nu har det gått nästan 5 år sedan Ann-Charlotte väcktes av de här tre okända inkräktarna. Efteråt så skaffade familjen larm och hundar. Och Ann-Charlotte fick kämpa för att ens våga ha dörrarna i huset öppna om sommaren. Men till slut gick det. Och även om Göte väckte frågan att flytta så sa Ann-Charlotte nej. För hon trodde inte att hon skulle känna sig tryggare någon annanstans. Och rånarna lärde ju knappast komma tillbaka till just dem.
Den hände sen. Till slut. Jag gav väldigt mycket hjälp tack vare familjen, vänner. Och vi fick hjälp av en jättebra traumaterapeut, lillemor i Arvika, som hjälpte oss vidare. Och vänner som låg över hos oss, vi var rädda att börja med. Så vi hade vänner som låg över här, kom till oss, satt och pratade på detta. Vi älter detta här, pratade. Och det hjälper faktiskt.
Någon misstänkt har aldrig hittats och förundersökningen om grovt rån är nedlagd. Men den kan väckas till liv igen. För polisen hittade ett enda DNA-spår efter rånarna. En spottfläck i en sandlåda på familjens tomt. Men Ann-Charlotte tror kanske inte att det här kommer att klaras upp någon gång.
Det ser ut som att det klarar sig. Men vem vet, det kanske blir i framtiden någon gång. Den kan ju hoppas.
Idag tänker hon inte så ofta på det hon var med om, även om hon numera alltid låser dörrarna på natten. Det kunde hon och Göte glömma innan de här tre männen kom.
Det känns lite orättvist på något vis att dessa går fria när, och vi liksom fick börja lära oss att leva med detta. Att du inte trygger ens i ditt eget hem. För det tror jag att den har trygghet, men det har den inte.
På något sätt så känner Ann-Charlotte att hon har blivit en starkare människa av det hon har varit med om.
Och det är ju många som har sagt efter att som känner men jag var ute på affärer och andra och så här, att du inte dödde, har de sagt att du inte dog. Nej, så lättvindigt är det inte. Liksom att du bara får försvinna. Det är ju faktiskt inte det. Och det, men jag tror människor klarar det mesta alltså. Det gör en klarar då det mesta med 10 till.
Hej där kära krimlyssnare. Äntligen sommar. Det firar vi på NVT med ett erbjudande. Läs de senaste nyheterna med NVTs digitalpaket. Hela sommaren helt gratis. Med digitalpaketet får du fri tillgång till NVT e-tidning och alla artiklar på nvt.se och i appen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nu tillbaka till podden.
Det var allt från oss för idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns. Du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Det går också bra att mejla nyhetstips till oss på asa.asplid@nvt.se eller till mig nicole@nvt.se. Jag heter Nicole Dobosan och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Åsa Asplid. Klipperpodden gör Carl Edlom, som också står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.